Hej och välkomna till Avanza-podden, även denna gång inspelad på distans. Och då vet ni att ljudet kan vara lite mer si och så, men vi ska göra vårt bästa för att få ihop ett bra avsnitt i alla fall. Jag befinner mig i Lofsdalen i Härjedalen och sitter här och är lite mör i kroppen efter att ha vandrat i flera dagar och idag provat på den totalt livsfarliga sporten downhill-cykling. Men nu är det börs som gäller. Hur är läget med dig, Niklas? Var befinner du dig?
Ja, men det är alldeles underbart. Jag befinner mig nere i Stockholm. Jag har ju varit i Norrbotten här i några veckor, men nu är jag ju hemma här i Stockholm igen. Eller ja, jag är ju född i Norrbotten, det kanske ni hör. Men nu är jag hemma i Stockholm igen och jag tittar ut från ett fönster där det regnar ganska friskt. Jag kan tänka mig att du kanske har lite bättre väder än mig.
Mm, det har jag faktiskt. Ganska kallt, men ingen regn.
Så det... Men jag måste bara fråga där, för det här downhill, det låter ju lite läskigt, det låter lite farligt och jag har förstått att det är väldigt många som skadar sig där också. Vi har ju förstått att försäkringsbolagen, de täljer guld med smörkniv just nu för att många är hemma och det minskar inbrott och man kör inte lika mycket bil och allt vad det är. Men då kan man ju åka iväg på semester istället upp till fjällen och köra downhill. Hur du har klarat utan skador?
Ja, alltså det var otroligt roligt. Alltså man cyklar ju ner för berget. Man tar skidliften upp, sittliften hänger på cykeln på sidan, åker upp och så cyklar man på så här leder ner. Och det är sten absolut överallt. Så det var jätteroligt och totalt livsfarligt kändes det som. Och efteråt var jag så här, ja men jag vet inte, jag hade haft väldigt roligt, men jag var också... när jag lika lättad över att jag levde och att jag hade alla nyckelben i fas och liksom inte en krossad armbåge och inga brutna ben. Så jag vet inte om det var liksom, om jag är glad nu av lättnad att jag inte är skadad eller för att det var roligt. Jag får väl se imorgon.
Herregud, jag kommer ihåg förra uppesittarkväll så hade vi med några gäster som pratade om staycation, semester, hemestertemat som har varit på många släppar. Vi har ju pratat om det mycket i den här podden också och där pratade vi ju både om Thule och om Mips och Skistar. Thule, de säljer ju jättemycket, som jag förstår den allra största delen av deras försäljning går till transportlösningar och då är de här räckorna på taket på bilen eller
man hänger cykelhållaren på
eller den här takboxen, den typen, den kategorin så att säga är deras största del och som jag har förstått det nu på rapporten så har det ju varit total fokus på just cykling och det har vi ju hört från många håll. De har inte riktigt kunnat leverera för att man inte kunnat producera lika mycket som efterfrågan och sommaren går ju dag för dag så att säga. Men hjälmen där då, där har vi också pratat kanske lite grann om Mips så att det har blivit ett jättesug efter cykling. Man åker inte tunnelbana eller kommunalt lika mycket. Vad har man för hjälmar när man cyklar där?
Jo, det var inte en Mips-hjälm tror jag. För man har mer en så här som ser ut som en motorcykelhjälm nästan. Fast det är ju inte en motorcykelhjälm, nu kommer ju någon skratta åt mig. Men man har liksom en ordentlig hård hjälm med sån här munskydd som går fram, vad det nu heter. Så en riktig störtkruka liksom, så att man inte ska slå i ansiktet, för det är ju stenar precis överallt. Så det var nog ingen Mips, men och jag är ju i Lofsdalen så det är inte Skistar, men jag har fått rapporter från många människor i Åre som säger att det är pang mycket folk som är där och cyklar. Borde ju rimligtvis även gälla Sälen och andra Skistar destinationer. Så det ska.
Ja, men det är intressant det där. Och en störtkruka, vi får väl se. Vi har ju inte riktigt behövt ha en störtkruka på börsen än så länge. Vi får ju prata sommarbörsen alldeles strax. Vi stänger ju böckerna för juli månad imorgon. Men jag tänker mig där också, du har ju en gång i tiden jobbat på Skistar. Du la in din första lön, du la in ganska mycket pengar. Mm-hmm. I relativa termer på Skistar, för du gillade liksom att investera i din arbetsgivare. Där har vi hört en tid förut. Vi har väl berättat våra stories ett antal gånger här. Men det är det som gör det lite personligt också. Jag tänker... för jag förstod under det här programmet när det var det här semester staycation temat att en lite jobbigt för Skistar är ju skidsäsongen, nu var man ju tvungen att stänga och sådär också, att man kanske vill få lite mera fokus på sommaren. Det kommer ju aldrig bli lika mycket som på vintern, det har med namnet Skistar. Men just det här med kanske konferenser är ju inte på tapeten riktigt nu. Men cyklingen här som du säger, för jag förstod att man hänger bara på den på liften och åker upp och sen kan köra downhill så här. Du är inte i en Skistar-anläggning, men hur liksom är temperaturen känner jag? Jag var på Westfield Mall of Scandinavia idag som ägs av Unibail Rodamco i börsnoterat ute i Europa och byggdes av Peab. Det var en myrstack. Det kryllade av människor. Det var så att man gick på varandra, och ni som har varit där vet att det här är jättestort. Hur är temperaturen där uppe, och hur är fokuset på cyklingen? Är det liksom lite grann, eller är det väldigt mycket människor och väldigt stort tryck på den typen av sommaraktivitet?
Nej, men det är som i Mall of Scandinavia, det är jättetryck. Alltså jag försökte cykla igår också, det var totalt slut. Imorgon var det fullbokat på uthyrningen, och ja, det fanns inte så mycket att välja på. Och de säger det, de som jobbar här, att det är verkligen en rekordsommar. Och det är jättetryck på just cyklingen. Och jag menar liftkortet, nu, jag har inte stenkoll på vad det kostar i Lofsdalen ordinarie. Men bara för mig idag då, det kan inte vara mycket billigare än på vintern i alla fall. För uthyrning, cykel plus skyddsutrustning 790 kronor för en dag. Och sen liftkort på det 300 kronor. Så att nog finns det lite intäkter att hämta på cyklingspåret.
Okej. Och jag vet inte om jag sa det förra veckan när vi pratades vid just det här. För vi bilade ju ner från Boden ner till Stockholm. Och jag vet att jag pratade lite grann om de här utsvävningarna och spahotell och sådär, att restaurangerna var fulla, att hotellen var mer eller mindre fulla, och att Scandic bygger nytt hotell nu mitt i krisen i Luleå också. Men sa jag att det var helt kört att hitta campingövernattning på vägen ner, alltså de här 93 milerna från Boden till Stockholm?
Nej, det sa jag inte.
Inte en plats kring Sundsvall, give or take 10 mil över under. Det var ungefär den distansen vi ville köra och sen sova över. Vi kollade på över 10 olika campingar. Det var helt kört.
Ja, nej. Nej, det är helt klart så att det finns bolag, både börsnoterade och icke-börsnoterade såklart, som kommer se rekord när den här sommaren summeras.
Ja, och jag menar nu, sell in May and stay away brukar man ju säga, och don't come back until St. Ledger's Day. Nu fick vi ju den här jättenedgången från 24 februari då här i väst och sen till 16 mars där börsen bottnade. Och i fjol när vi hade en hygglig uppgång på börsen, 25,78 eller 30,7 ink utdelning, så var ju maj ner 9,88, men nu var ju maj mer av en återhämtning på börsen efter den här 18 dagar. Långa kraschen får man väl säga. Men hittills så har ju juli sett ut att gå mot den starkaste börsmånaden, julimånaden, på väldigt länge fram till idag. När Trump vill skjuta fram valet. Och till viss del kanske man kan förstå det, men till viss del kanske man förstår att folk blir väldigt arga också, för det ligger lite grann i hans intresse. Vad kände du när du såg det här?
Nej, men alltså jag kände att det där var väl på ett sätt väntat. Alltså i den meningen att det går ju dåligt för Trump i opinionsmätningarna. Biden har ju en ganska stor ledning. Sen vet vi ju att opinionsmätningar har ju absolut de senaste åren visat hur fel de kan ha. Vi har haft liksom överhuvudtaget en Trump-seger och ett Brexit och allt vad det kan vara. Men faktum kvarstår, opinionsmässigt, opinionsmätningarna pekar mot en Biden-vinst. Trump börjar väl bli stressad, och han är ju lite okonventionell, och då helt plötsligt så vill han nu påstå att det skulle vara fuskigt och liksom oschysst att ha valet om många människor tvingas poströsta, varför nu det skulle vara fel. Men det känns väl som enligt mig lite inte helt regelmässigt vad han håller på med, men det har väl han gjort flera gånger. Men det fick ju börsen att skaka till, för det är ju liksom det är ju något okonventionellt. Det är ju något som att en amerikansk president säger att vi kanske måste skjuta vårt presidentval. Det är ju oro, och är det något, och osäkerhet, och är det något börsen inte gillar, som vi har chattat om 100 gånger, så är det ju just den här typen av osäkerhet. Och som extra lök på laxen idag så kom det ju amerikansk data som visade ett historiskt stort ras i amerikansk BNP. Deras bruttonationalprodukt, alltså BNP, sjönk med 32,9% i årstakt under andra kvartalet. Det var ju väntat att det skulle bli ett stort ras, men ja, det är historiskt stort, och då är det klart att det blev kanske lite många negativa nyheter på en och samma gång för börsen. Och vi har även sett i USA hur i juni började det komma liksom en återhämtning. Folk började konsumera igen. Man såg hur betaltransaktioner, antal korttransaktioner och så började stiga från bottennivåerna som var ett par månader innan. Men de här trenderna har bryts lite nu. Det är liksom inte nere på aprilsiffror, men det har sjunkit senaste månaden. Så det har väl kommit lite många oroande tecken här senaste dagarna på att den här återhämtningen vi så gärna vill ha, att den kanske kommer ta lite längre tid.
Ja, och jag tänker så här, börsen är ju framåtblickande och det är klart att vi fick ju den största nedgången i Q1 i och med att då Sverige bottnade 16 mars och USA bottnade 23 mars, men störst påverkan på den reala ekonomin har vi ju onekligen fått i Q2 då, april, maj, juni. Mm. Men samtidigt så ser vi också både svenska bolag men även amerikanska bolag säga att det ser bättre ut i juli, och nu är väl förhoppningen att den här återhämtningen ska fortsätta. Nu har vi haft 2 veckor i rad där nya anmälda arbetslösa har ökat 2 veckor i rad, och det här gillar man ju inte, om det blir lite lök på laxen också för den tron på den ekonomiska återhämtningen och sen det här historiskt stora fallet idag på BNP-siffran. Men å andra sidan, BNP-siffran är ju historisk, i dubbel bemärkelse får man väl säga. Men just nu så går det ju väldigt fort, och man har ju liksom öppnat upp ekonomin igen. Det börjar ju så sakteligen att krypa uppåt, och vi får ju bara hoppas att det här håller i sig. När vi poddade med Per inför sommaren och inför att vi skulle gå på semester, så sa ju han att han inte var helt säker på att det skulle vara nettopositivt för börsen om vi skulle få ett vaccin. Och där verkar vi vara väldigt någorlunda nära ett vaccin i alla fall. Det finns väldigt många kandidater där ute. Men att han menade ju på att marknaden kanske skulle få lite bitter ljuv eftersmak just på grund av tillbakadragna stimulanser. Nu ser vi ju ett nytt stimulanspaket på väg och nya så kallade inom citationstecken helikopterpengar. Det är ju inte därför man investerar i aktier långsiktigt, men det håller ju marknaden allt jämt under armarna ännu en tid. Och vi ser ju idag då, när Stockholmsbörsen var ju ändå ner ganska mycket på det här tråkiga cocktailen som du pratar om, och marknaden brukar ju inte kunna hålla så många saker i åtanke samtidigt. OMXS30 stängde ner 2,29, men nu ser vi att Nasdaq 100 är upp 0,5%. Dow Jones är ner lite grann, men att vi har ju fått en rejäl återhämtning från den här initiala halvchocken, eller att man satte kaffet i vrångstrupen när Trump kom med det här beskedet.
Visst är det så.
Fed igår
som ju också betonade lite att återhämtningen kommer inte gå blixtsnabbt, utan vi ser vissa svagheter i ekonomin.
Ja, så det är väl det. Det blir alltjämt fortsatt intressant att se vad som händer. Nu är Q2 över och nu ska vi snart vi är inne i Q3. Så vi får helt enkelt se om den här återhämtningen fortlöper. Och vi fortsätter ju att se relativa vinnare och relativa förlorare på det här. Och som du sa här, att aktiviteten globalt, det kan man ju få sig en liten hint om man lyssnar till vad Visa säger eller vad Mastercard säger, för de har ju data på hur mycket korten används där ute, antingen i fysisk handel eller online, och de kan ju definitivt separera det också. Nu var ju Visa ut med en rapport och det var väl kanske ändå lite bättre, vill jag mena, på än vad man trodde. Men PayPal med digitala betalningar var ju mycket bättre än vad man trodde. Så det visar ju också vart trenden är på väg, och att det här med strukturella trender och megatrender förmodligen är ett spår framåt.
PayPal hade ju sett rekord i antal nya medlemmar eller användare, ska man väl säga. Och de steg ju 4-5% på sin rapport. Och det är klart att de är väl en sån här typisk relativ vinnare av att vi har allt fler handlar allt mer digitalt, och det var ju en trend som redan fanns men som blev extra förstärkt nu i och med corona.
Ja, och även Shopify som vi har pratat om också, som hjälper vanliga, liksom, vanliga privatpersoner med liksom kanske lite mindre företag eller lite större företag så där, att öppna upp en webbshop. Även de kom ju med en rapport som verkligen överraskade marknaden. Så att, på något sätt så känns det ibland som att man tycker sig veta vilka trender som borde gynnas i ett visst scenario, och det är bara att gå tillbaka till en själv, hur man själv agerar. Men att man underskattar styrkan och längden i dem.
Ja, men alltså, word på det. Jag kommer ihåg, vi satt och pratade om Shopify i mars, eller om det var i april. Och så bara, nej, men nu har det stuckit för mycket nu, eller vad vi sa, jag kommer inte ihåg. Vi hade den där diskussionen off the record i alla fall, du och jag, Niklas. Och köpte inte då, men vi kollade på det och vi pratade om att det var ett fint, bra bolag. Sticker iväg. Vi pratade om, jag kommer inte ihåg vad det var mer, men det var något bolag som vi bara, det här är en typisk coronavinnare. Såg hur den stack iväg. Vi pratade om Byggmax här för några veckor sedan. Så bara, men det har ju stuckit mycket, men de kommer säkert ändå trots det lämna rapport som är starkare än vad marknaden har förväntat sig. Och så gör det. Jag menar inte att vi är en orakel, långt därifrån. Det är absolut inte det jag försöker säga. Det är det här, man har en, även om man tror att alla vet att det här är vinnaren, det här, de här kommer gynnas av det här, så blir det som att marknaden inte vågar hoppa. Alltså, det blir ändå ofta en oväntat stark när det väl kommer på just de här tydliga vinnarna. Men ja, man får väl helt enkelt lära sig sina misstag och inte gå på det här hela tiden att nah, nu har det stuckit för mycket.
Nej, och jag tror att, men sen är det så här, jag har väl en ursäkt där också, att visst, man kan ju ha en ganska god känsla för vilka bolag som gynnas, och det till trots så visar det sig att marknaden tar höjd för det, men inte tillräckligt, och att man liksom inte riktigt förstår. Ja, men underskatta lite grann. Men jag skulle nog kanske ändå inte köpa allting som jag bubblar om. Och det är ju för att jag är ju lite sådär norrländskt sävlig, lite konservativ. Alltså jag hittar de bolagen jag vill ha i portföljen. Och sen så sitter jag lite grann under min korkek och fyller på där. Och tycker det blir lite jobbigt ibland om innehaven går upp för mycket. Men jag vet att jag ska fortsätta spara för att jag sparar på så lång sikt. Men det är ändå, tycker jag, in i den här krisen så har det varit ganska självklart vilka bolag som rimligtvis blir de fundamentala vinnarna. Mm. Sen är det, som du säger, svårt att veta på börsen, för att det har dragit jättemycket. Ska det stiga ännu mer? Ska vi få en multipel expansion och värdera vinsten ännu högre? Ska vi ta ut ännu mer i förskott på framtiden? Hur mycket bättre tror vi att de här bolagen kommer gynnas givet de här förutsättningarna?
Hur långsiktigt hållbar är det? Är det liksom en två kvartal effekt, eller kommer det vara strukturellt framåt?
Ja, jättesvårt att veta.
Absolut, absolut. Men okej, om du är lite mer norrländsk sävlig. Jag är ju lite mer flygig, så att säga. Men ändå, jag har ju en core-strategi som jag håller mig till. Men jag kan ändå bli irriterad över att jag vet att man vet de här tydliga misstagen, och så ramlar man ner i dem i alla fall. Men det var som någon sa till mig: Johanna, det finns två typer av affärer. Det finns dåliga affärer och det finns för små affärer. Och då är det väl kanske bättre att hålla sig där på för små affärer och ta det lite lugnt faktiskt.
Ja, men här vill jag bara säga, just Shopify också. Vi har inte riktigt data på den förrän slutet 2015. Men jag vill mena på att, jag kommer inte ihåg vilket år under förra årtiondet, 2010 eller något år där framöver. Men att den här aktien är upp ungefär 5000%, och det är ju liksom, det är 50 gånger pengarna. Men samtidigt så ska vi också komma ihåg att vilket vi har pratat om ganska mycket under de här kristiderna, att det finns en naturlig volatilitet på börsen också. Coronakrisen har ju gett en onaturlig volatilitet. Man pratar om det här VIX-indexet, eller volatility index, eller skräckindex, som var uppe på skyhöga nivåer intradag, högre än under finanskrisen, vilket innebär att det var jättemycket rädsla. Man räknar med att framåt att det ska svänga jättemycket, eller nästan så att det blir man räknar med en systemkollaps mer eller mindre. Och traditionellt historiskt så har det varit rätt att köpa då, för du har sett att när det sen sjunker tillbaka så har det förmodligen varit en rätt hygglig affär. Det är lättare sagt än gjort, och så är det ju alltid. Liksom, när det stökar och brinner på marknaden så ska man ju köpa. Men min poäng här, det är att den här aktien står i, nu ska vi se vad den står i exakt just nu, den står i $1,050. Den var ner på $300 under den här krisen. Och då har vi alltså en aktie nu som har gått 5000%. Kommer alla aktier göra det på ett årtionde? Nej, absolut inte. Men även de som har gått allra mest kan alltså bjuda på en entry point, om man så säger, på $300, och nu står den uppe i 1000. Så att vissa tycker man är snordyra, men även de har en naturlig, och ibland coronakrisen kanske onaturlig, volatilitet, svängning, och att man kan plocka upp dem lite billigare. Vi har tjatat om det här tidigare. Bevakningslista, ja. Du sa kurslarm här för något avsnitt sedan, perfekt under sommaren. Det här är ett bra exempel på det.
Bevakningslista, kurslarm och torrt krut. Så har man bra krut. Ja, men lite torrt krut. Ja. Jag menar absolut inte mycket torrt krut, men
nej.
Men är man långsiktig så ska man väl i regel vara full investerad i sitt långsiktiga sparande, men att ha en liten slant vid sidan av som man kan hitta bra köptillfällen med. Skador.
Men du uppviglar ju till någonting, för att det har ju våra kunder nu.
Ja.
För i slutet på varje månad så sammanställer du ju först fondstatistik. Och varför den är först är ju för att det är lite kanske fler handelsdagar för fonderna. Det är enklare att sammanställa om dagen innan. Och på aktier, då är det ju en kortare avvecklingscykel. Och då får man vänta en dag extra. Vad har vi sett där? Både fondhandeln men kanske även aktiehandeln. Hur har våra kunder agerat i juli månad? Nu när vi stänger böckerna så snart.
Jo, men det vi ser är ju att det är en stor optimism bland privatspararna. Fondspararna köper aktier, eller nettoköper aktiefonder igen. Eller har man ju gjort nu sedan i april. Och man börjar liksom trappa upp köpen. Men man gjorde ju otroligt stora försäljningar där i februari och mars. Så att det finns fortfarande lite torrt krut kvar vid sidlinjen som man förmodligen då vill få in på börsen igen. Men det är stora fondköp, och då köper man framförallt teknikfonder, globalfonder och Sverigefonder. Men bland aktiespararna så har det ju varit ännu starkare optimism. Där netto köper man aktier för femte månaden i rad, och det är ganska spretiga aktieköp. Men det finns ett bolag som är absolut i toppen sett till vad man köper. Och det är Evolution Gaming, som ju är ett typiskt, eller det har ju seglat upp senaste åren som en riktig småspararfavorit. Sen årsskiftet är aktien upp 100%, så den har fördubblats. Men nu senaste veckorna har han ju haft en liten svagare period och gått ner något efter att en av storägarna har sålt av aktier, och det har pressat kursen. Men som sagt, den är fortfarande upp 100% sedan årsskiftet, och det är nu 2 månader i rad har det varit historiskt stora köp i just Evolution Gaming, och antalet aktieägare i bolaget har ökat med 30% på en månad.
Ja, där ser vi, det som du säger, en riktig småspararfavorit, och här har vi haft ändå lite volatilitet på här under den senaste tiden, och då tolkar jag som dels kanske att vissa fyller på här, men att andra som inte riktigt har kommit in här på slutet kanske tycker att ja, men nu kan jag ändå ta en liten position i det här bolaget också. Sen är det ingenting som säger att den går tillbaka till tidigare nivåer, men sen, man får väl ändå säga att bolaget har haft en fundamental medvind och verkligen presterat de senaste åren. Och det kanske också blir en nettovinnare när många sitter hemma och spelar helt enkelt. Mm. Och det fanns ju en oro här över att de skulle vara tvungna att stänga ner de här studiorna då, när man står. Det är ju live casino då, så det är ju riktiga människor som står i studios och... jag är ingen expert på kasino så att säga, men det visade sig att man inte var tvungen att stänga ner de här, och att det har ju gått som tåget, får man väl säga. Så att fundamentalt har det gått väldigt bra, och just därför kan jag tänka mig att många kanske också känner att man vill köpa den här, för att det fundamentalt ändå går väldigt bra, och att aktien har fått sig en liten nedkörare, för att vi såg det under den kraftigaste nedgången här under mars innan det bottnade. Så var en journalist som hörde av sig och frågade, men vad tror ni att man ska köpa som kan gå bäst när vi börjar se lite ljus i tunneln? Och vi får ju inte ge några rekommendationer per se.
Nej.
Men det är ju ganska, det är ändå ganska logiskt att tänka sig att de aktierna som haft starkast momentum in i krisen kanske också hämtar sig ganska starkt när vi tar oss ur krisen, givet att de inte har någon speciell motvind och är direkt påverkade, som hotell och restaurang, resande tänker jag, turism. Vad tänker du om det?
Nej, men det tycker jag låter rimligt. För när det blir en sån där chockvåg som kommer, då bara trycker ju det ner allt. Och sen när vågen börjar ebba ut lite, det utkristallisera sig lite, ja, men då är det klart att hade du otroligt stark medvind innan, om det inte är något specifikt som slår undan det, så finns det väl all möjlighet även fortsatt. Men det är spännande med Evolution Gaming. De har ju historiskt uppvisat en otroligt stark tillväxt. De har många starka fans bland spararna, och det har ju seglat upp som något av en väldigt omtalad aktie, med mycket känslor kring, och det har ju bjudit på en väldigt, väldigt bra avkastning. Men de har ju också liksom hela tiden vuxit och levererat på rapport efter rapport. Så det ska bli kul att följa.
Ja, det är väl det. Hög intäktstillväxt och höga marginaler, det borgar ju ändå för att en stigande vinst, och det vet vi att stigande vinst långsiktigt är ju det som driver aktier, och sen så kanske man får också en högre värdering på det ju längre tiden går, desto längre streak av leverans som bolaget ger, och ju desto mer kvalitativ man ser den, så att säga. Och jag menar, sen det här bolaget är ju inte jättegammalt på börsen, det börjar ju vara några år nu, men det är inte jättelänge sedan, kan det ha varit 2015 eller 2016 där någonstans.
Ja, men jag tror att det är 2015-2016, för det var precis när jag var ny på Avanza och när jag jobbade tätt med Placera. Så kommer jag ihåg att jag pratade om Evolution Gaming med Peter Hedlund där, som har bra koll på spelrelaterade aktier. Så det var nog 2015, tror jag. Nej, 2016. Ja,
någonting där, kanske mars 2016. Men du har ju en hel lista. De som är nyfikna och lyssnar, de vill säkert veta hela den här listan.
Ja, och efter Evolution Gaming då, som verkligen sticker ut som den mest nettoköpta aktien, så har vi Huvudstaden, SBB, B, AstraZeneca, Millicom, Scandic Hotels, Amazon, PowerCell, Skanska och SBBD. Och det jag tycker är intressant här, det är ju att å ena sidan har vi Evolution Gaming, gått otroligt starkt sen årsskiftet, aktiekursen har fördubblats, sen har han haft en liten kortare svacka här nu, men ändå en av årets vinnaraktier. Men sen Huvudstaden, som är den näst mest köpta aktien, och i viss mån även SBB då, som kommer efter, som ju också är ett fastighetsbolag. Men om vi tar Huvudstaden som exempel, det är ett fastighetsbolag. Du brukar säga att de äger fastigheterna längs med monopolbrädet på de gatorna. Alltså de finaste A-lägena i Sverige har Huvudstaden stora delar av sitt bestånd. Vi har Biblioteksgatan i Stockholm, NK, you name it. De är ju ner nästan 40% sedan årsskiftet. Och det är ju oro kring liksom att de här förändrade köp- och arbetsbeteendena vi gör nu, att de på något sätt skulle vara permanenta och att vi kanske inte kommer gå i affärer som NK på samma sätt, och vi kommer inte kräva att arbetsgivaren har ett fint kontor i bästa cityläge och så vidare. Och det här har ju pressat Huvudstaden. Men medan de har tappat väldigt mycket aktiekursmässigt, så har det tillkommit väldigt många nya aktieägare. Och antalet ägare i Huvudstaden har ju fördubblats sedan årsskiftet. Och ja, jag är väl ändå så att jag lutar till att i en långsiktig portfölj, om man är långsiktig, då borde det kunna vara ett ganska en ganska bra pusselbit i portföljen. Huvudstaden handlas till rabatt. Alltså aktien är billigare eller börsvärdet är lägre än om du skulle lägga ihop marknadsvärdet av alla fastigheter som de äger. Och de har en stabil historik av att ge utdelning, och jag tror väl ändå att det alltid kommer finnas en efterfrågan på liksom monopolbrädesbolagen. Alltså de här bästa fastigheterna. Vad tror du?
Ja, men det är jag helt övertygad om. Man brukar ju prata om CBD eller Central Business District. Just där liksom city, de absolut mest centrala citykärnan. Ja, där många bolag vill vara och verka. Och vi vet ju det själva att det inte har varit jätteenkelt att hitta en ny lokal för Avanza. För vi har ju ändå på Regeringsgatan 103 och en på Vasagatan 10. Där en del av oss var tvungna att flytta ut. Vi sitter på Regeringsgatan, du och jag. Eller vi är väl kanske på båda ställena. Inte nu under de här coronatiderna, men annars. Men det är inte jätteenkelt att få en skräddarsydd lokal för det behovet som företaget har i CBD-läge.
Nej.
Och det är ju kontorsyta då. Och jag längtar väldigt mycket tillbaka till jobbet och till kollegor. Och nu såg jag ju idag då att man rekommenderar kanske hemarbete även i höst. Jag hade Tegnell sagt, men jag hoppas och tror i alla fall en tycker. Jag ska inte tycka någonting. Jag är inte ens en nybörjare epidemiolog, men det hade varit trevligt för att jag saknar alla mina kollegor. Men jag tror någonstans att vi kommer att gå tillbaka till ett normalt mönster. Det här kommer att blåsa över. Det kanske också kommer ett vaccin. Det läkemedelsbolagen vill ha, det är väl kanske att det här ingår i det normala vaccinet årligen för den årliga influensan, så att man kan kapitalisera på det här under lång tid. För annars så finns det ju risk, som historiskt tidigare har varit, att man lägger mycket resurser på att ta fram ett vaccin och sen behövs det inte när det väl finns på plats. Så ser det ju inte ut att bli den här gången. Men jag kommer ihåg för några månader sedan, jag vet inte när det kan ha varit, Johanna, mars, det måste ha varit kanske april, men när jag var inne i gallerian på Hamngatan i Stockholm. Blå gallerian brukar jag säga, jag vet inte varför, jag är väl uppenbarligen den enda som säger det, ingen fattar vad jag menar, men det är en blå skylt i alla fall. Det var kusligt, det var spöklikt, det var nästan inga människor där och det var 50-70% nedsatt överallt och det var inte en själ nästan. Det var kusligt att se faktiskt. Och sen så vet vi att Atrium Ljungberg där sa att på deras handelsområden att när det var som värst så sjönk trafiken i deras handelsområden med 30%. Och det var ju betydligt, betydligt mindre än vad man hade kunnat tänka sig. Och nu i juni så omsättningsmässigt så var de ju tillbaka över juni 2019. Och de var på 95% besöksantalsmässigt. Och jag tror någonstans att huvudstaden kommer vi att se människor i citykärnorna, fika, handlar, bara spatsera runt och fönstershoppa och det blir inte så mycket business gjort av det i och för sig. Och kommer vi att jobba på kontorerna i stan och kommer vi liksom se mycket den transferering vi kanske har sett från producerande jobb till mera kontorsyrken? Ja, rimligtvis. Så att de var ju ner som mest 50%, många av de här, Pandox var ner 77% såklart, hotellexponering. Men jag blir lite sådär, ja, jag tycker att det är intressant att våra sparare, våra avansianer plockar på sig en del fastighetsbolag här, för de har inte hängt med i återhämtningen. Huvudstaden brukar ju få kritik för att det är ju Fredrik Lundberg som är huvudägare där och att skuldsättningen innan krisen och innan eventuella revideringar av fastighetsvärden var väl en 18%, och det är ju väldigt, väldigt lågt och då blir det lägre rentabilitet på eget kapital och sådär. Det brukar de få kritik för. Men jag tror att vi lär väl kanske få se en viss återhämtning även i den här sektorn. Så att, intressant att våra sparare är där och köper.
Mm, jag tycker det är superintressant och jag tror, precis som du säger, att långsiktigt kan det löna sig. Det kanske inte kommer bli någon kursraket närmsta månaderna innan det här har lagt sig, men som ett sånt här innehav, som kvalitetsinnehav som ligger där och gnetar på över tid, kan det mycket vara. Ja,
för det kommer nog aldrig vara raketen, det tror inte jag heller.
Nej, men om man bara satsar på raketerna, jag tänkte lite på det när vi satt och pratade om Shopify och vad var det mer vi var inne på,
Shopify och ja, PayPal
och de här. På alla Shopify går det ju liksom 10 inte Shopify. Det blir ju lätt när vi pratar om de här bästa exemplen. Då låter det ju väldigt enkelt. Men det man ska komma ihåg är ju att just nu i alla fall har vi ju inte tagit upp bolagen som inte blev Shopify.
Nej, och det ska man ju ha med sig också. Och sen det här som vi sa nu på Shopify, att den var upp runt 5000% från något år här under förra årtiondet. Och det är klart, det är ju en enorm uppgång. Men kom då ihåg det jag sa där i slutet, att den också är gick att köpa till $300 i år och nu står det $1000. Så det är klart att, jag menar, köpte du den på toppen innan nedgången och går från $1000 ner till $300, då har du ju tappat 70%. Det kanske inte är jätteroligt ifall det är så att du köpte på den precis nu här i början på det här året. Så att man ska komma ihåg att även i de bästa av investeringar så har man fått utstå kraftiga nedgångar från tid till annan. Så. Och det är nog värt att ha, jag tycker att det är värt att ha med sig det också. Alltså de här aktierna som går enormt mycket, och techbolagen, jag menar Shopify är upp, jag tror de var upp 160% i år bara. Många techbolag har gått satfläsk, om man säger. Det är inte att tvära, men det är ju jättemycket i år. Men det är klart att även där, man får ju vara beredd på att det svänger, och då ska man ju tåla det också. För när jag sa att den här är upp så pass mycket pengar, eller så pass många procent sen någon gång här under 10-talet, det ska rätt mycket till för att orka sitta på händerna också under en så kraftig uppgång. Det är som Charlie Munger, Warren Buffetts parhäst, han tycker att sittfläsket det är det absolut, en av de absolut bästa egenskaperna långsiktigt. Men det är också ganska svårt att vara långsiktig på riktigt, att bara liksom låt det vara. För det är oftast där man ser de största uppgångarna. Jag tror att nu blir det en liten kort utsvävning, men Peter Lynch, han förvaltade ju Fidelity Magellan och började ju med $20 miljoner en gång i tiden, och den gick ju till ett värde på över $1 miljard på den tiden. Det var ju enormt mycket pengar. Så han förvaltade ju den här under 13 år fram till 89, och där levererade han 29% om året, och det är ju ren och skär världsklass. Och han har ju gjort väldigt många människor förmögna på den resan, såklart, och är ju en aktienörd av rang. Men jag tycker att en intressant spaning därifrån är att trots att fonden levererade så pass bra avkastning, som man får säga, det är ren och skär världsklass, 29% om året, så var det en majoritet av spararna, som jag har förstått det, som förlorade pengar. Och det är ju för att man hoppade in och ut och in och ut. Och det vet vi också, att vi är väldigt, väldigt duktiga i Sverige på att köpa efter uppgång och sälja efter nedgång när vi tittar på fondflöden.
Så att
Köpa dyrt och sälja billigt. Så att även fast någonting går väldigt bra, men nu pratade vi om ett exempel med Shopify som har gått jättebra. Det betyder inte alls att folk har fått den avkastningen. Det räcker att bara titta tillbaka på Fingerprint, när det var väldigt många som kom in efter den sista euforiska uppgången och sen blev väldigt, väldigt besvikna. Men de som var med från 2012 till 7 december 2015, ja, de såg ju som mest den placeringen gå upp 26 700%. Men trots det så vet vi ju att de flesta hos oss förlorade pengar. Så att det är inte alltid så enkelt som det låter, men det är ganska intressant att se vad vissa bolag kan och har gett över tid.
Investeringar är mycket psykologi, så är det ju. Och flocken och flockmentaliteten, den ska inte underskattas, för den påverkar oss mer än vad vi kanske vill erkänna.
Ja, absolut.
Ett exempel på det har vi om vi tittar på månadens säljlista. För det man säljer i juli, det är Swedbank, NetEnt, Ericsson, SEB, Volvo, Nordea, Intrum, Boliden, Getinge och Byggmax. Och det jag då tänker på, det är bolaget eller aktien som toppar säljlistan, nämligen Swedbank. Swedbank fick ju en enorm tillströmning av nya aktieägare efter att de rasade helt enkelt när penningtvättsmisstankarna briserade där för 1,5 år sedan. Så förra våren så tillkom det hundratusentals nya aktieägare i Swedbank, eller det fördubblades i alla fall, nu ska vi se här innan jag...
19 februari var ju Uppdrag granskning, jag vet första veckan så var det nästan en fördubbling vill jag minnas, så det var en omvänd bankrun, inte en bankrun att springa till bankomaterna och ta ut sina pengar, sånt rykte florerade och spred sig på Twitter i Baltikum för några år sedan om man tömde bankomaterna jättesnabbt, och vart ryktet kom ifrån, det vet det tusan, men här var det ju omvänt, spararna sprang ju till akten.
Ja. De gick ju från, om vi tittar då hos Avanza, från 33 000 aktieägare till 78, 80, 90, 100 000 aktieägare på bara ett par veckor, eller i alla fall 70, 80 000. Så från 33 till 70, 80 000 på bara någon månad där helt enkelt. Och det här var ju mycket flock, mycket mentalitet, alltså det var... Aktiekursen rasade. Man tänker att nu måste det vara köpläge, för så här billigt kan det inte vara. Det var många mer liksom professionella som var ute och pratade om det i media också, att så här lågt ska inte Swedbank värderas. Jag tänker inte tycka någonting om värderingen där, varken bu eller bä, men det enda man kan konstatera är ju att nu har det gått 1,5 år och det har inte blivit den där klockrena investeringen. Helt enkelt, om vi tittar på kursen så är den upp 7% på ett år. Men den är ju långt ifrån nivån när den var på innan de här penningtvättsmisstankarna kom i februari 2019. Och det är ju så att bara för att någonting sjunker väldigt kraftigt så behöver det inte stiga väldigt snabbt. Man måste se lite där vad det är som ligger där bakom. Men det som har hänt med Swedbank nu är att de är upp 20-30% här på en månad. De lämnade en bra rapport och fick lite höjda riktkurser och så efter. Och då tror jag att det är den här 20-procentiga uppgången på en månad som har gjort att det börjar hända grejer i aktiekursen, och då väljer man att sälja av det här innehavet, för att många kanske inte var helt på det klara med varför man från första början ägde det.
Nej, precis. Och nummer två där, NetEnt, som också blev fick bud på sig från sektorkollegan Evolution Gaming, som Evolution Gaming var det mest köpta. NetEnt är ju den näst mest sålda då, som jag förstår det. Och jag vet faktiskt inte när det här erbjudandet löper ut. Men man skulle ju då få betalning i form av Evolution Gaming-aktier, eller aktier i Evolution Gaming då, de som ägde NetEnt. Så det kan ju också ha en bidragande orsak om det är så att affären har stängt och att man har fått det konverterat, utbytt. Jag vet inte riktigt. Men sen Intrum...
Jag tror att det faktiskt var som så att redan när budet kom så valde man att sälja NetEnt som steg där och köpa Evo. Så redan förra månaden. Man ville ha Evo helt enkelt och passade på att göra traden direkt. Men jag är också osäker på om budet, om svarstiden har löpt ut. Men jag tror inte det.
Nej, sen tänker jag Intrum, det var ju den mest blankade aktien på Stockholmsbörsen, det var väl en bit över 10% där, blankarna har retirerat lite grann, men den har ju också gått upp ordentligt, jag tror den bottnade på 97 kronor och nu står den ju långt över 200 vill jag påmena, så att det här är ju också en väldigt fin uppgång som gör att man kanske tar hem en liten vinst, det står i 212 kan jag tänka.
Ja, det tror jag absolut, för Intrum har legat på köplistan här under våren och har varit med på mest köpta aktierna. Och köpte man det då i april, maj eller vad det nu kan vara, så är det klart att då har man ju förmodligen en typ fördubbling. Så att, då är det ju helt enligt skolboken att hämta hem lite.
Men sen tänker jag Getinge också, som är näst sista bolaget på säljlistan. De hade ju väldigt mycket vind i seglarna när de tillverkade de här respiratorerna. Och då har jag ju fått lära mig att respirator och ventilator är samma sak. Och om jag inte missminner mig så är det också en svensk uppfinning. Om jag har fel så får jag smäll på fingrarna här på Twitter definitivt. Men jag tror att jag vill mena på att det är det. Och sen Byggmax, där har vi haft en jättetrend när vi alla har blivit hobbysnickare.
Hobbysnickare, ja.
Och man kanske tar hem en vinst där också, tänker jag.
Det tror jag absolut. Och vi har ju pratat mycket i den här podden om sumobrottan på relingen. Att man inte ska låta något innehav bli en sumobrottare på relingen som styr hela portföljen. Och det kan ju vara sånt som gör att man väljer att skala ner lite.
Ja, nej, men jag tänker det. Och det verkar som här, jag var tvungen att simultant försöka leta reda lite grann på historiken här om respiratorn. Det verkar som, jag är någonting på spåren här, som att det har svenska anor. Men det var väl kanske lite det. Då har vi fått en känsla för, börsen är upp 3% i juli, vi var upp över 5%. Vi fick den här oron idag med BNP-siffran i USA och att Trump vill skjuta upp fram valet. Vi har fått en liten en återhämtning i USA här på kvällen från den här initiala skrämselhickan. Vi har fått en känsla för vad man köper och säljer, och juli går ju mot ändå att vara en ganska hygglig juli månad, får man ju säga.
Det får man absolut säga. Och om vi tittar på Stockholmsbörsens breda index nu, OMXSPI, alltså hela Stockholmsbörsen, så är ju den minus 0,85% sedan årsskiftet. Och jag tror att vem man helst hade frågat där i mitten på mars, när det var som jobbigast, om man hade frågat, skulle du vara fine med att börsen stod på minus 0,85% den 30 juli, då tror jag att 99% hade sagt ja, absolut.
Ja, och sen avslutningsvis får man väl också säga att våra avansianer då har mer än fördubblat antalet affärer per dag i juli 2020 jämfört med juli 2019. Så det har ju varit rejält med fart under galoscherna när det kommer till handeln på börsen.
Hobby, snickeri, friluftsliv, cykling och aktiehandel. Det är väl det man har pysslat med den här hemestern.
Det låter alldeles underbart. Johanna, har du någonting mer på hjärtat eller ska vi avrunda här?
Nej, men jag tycker att vi avrundar här och så hörs vi igen i nästa vecka.
Det tycker jag låter alldeles underbart. Jag är ju inte den som brukar välja avsluta saker och ting i förväg, men klockan börjar springa iväg här på kvällskvisten och jag ska ställa mig och göra middag. Så, att, så får vi se vad som hinner hända till nästa vecka. Det ska bli jätteintressant att få bubbla lite mer i podden här nästa vecka och se vad som har hänt med det här förslaget på det uppskjutna presidentvalet. Tack för att du lyssnade på det här och sen hörs vi igen nästa vecka.